Rättvisans högre syfte, skriven av Andreas Eriksson och utgiven av Visto förlag. Jag heter Bobo Engström. Prolog, ordförande Anton. Det är ett jäkla gott liv, ska ni veta. Ena dagen på en konferens i Korea. Två dagar senare sitter jag på traktorn och plöjer. Göran Persson om livet efter politiken. Anton Hafstad visste egentligen ingenting om politiska segrar. Han hade kommit in i förbundsstyrelsen i ungdomsförbundet för Liberala partiet, LP, det frihetliga partiet i Sveriges riksdag, av den simpla anledningen att hans kompetens behövdes. Han var en arbetshäst. Och för att han kände sammankallande i valberedningen, en lång, smal och blond typ. Ted Billström, som han hette, hade inte bara legat med halva riksdagskansliet utan också med hela journalistkåren. I alla fall de journalister som var relevanta, bögar eller för svaga för att säga nej. Inte för att Ted gillade sex, det gjorde han inte. När det kom till sexuell njutning som sån föredrog han en hemmakväll i soffan med ena handen fri och den andra på tangentbordet. Att påstå att Anton kände Ted betyder i själva verket att han ibland lät en långvuxna Billström tafsa på honom då och då och hångla upp honom på någon fest, men aldrig mer än det. Det räckte för att Billström skulle notera hans till synes hängivna undergivenhet och således belöna honom med en plats i styrelsen. Metoden i fråga hade Anton lärt sig av sin gamla vän Hampus Hellström, och budordet löd att man måste böja sig ner ibland för att komma någonstans i livet eller i politiken. Och det förstod Anton. Bara genom att titta på Hampus livsöde förstod han det. Hampus var trots allt inte bara attaché åt finansminister Anna Örn, utan också en framgångsrik manusförfattare på tv. Allt på samma gång. Det var ett framgångskoncept, helt enkelt. Särskilt uppenbart var det, eftersom Hampus varken var en begåvad sekreterare eller manusförfattare, men likväl behöll båda jobben samtidigt. Antingen jobbar man för framgången, eller så låter man bli att sitta på ett par dagar, hade Hampus en gång konstaterat. Pederasti var både lättare och mer tidseffektivt för honom. Privilegierna av att sitta i förbundsstyrelsen för ett ungdomsförbund var större än de flesta kan tänka sig. Kanske var sex ett alldeles för högt pris att betala för att bli en flugornas herre, men sanningen var en annan. Bortom de menlösa maktstriderna på golvet i stämmosalen eller ute i distrikten fungerade ungdomsförbunden, allihopa, inte bara Antons eget, som en språngbräda rakt in till moderpartiet, riksdagen och sedermera regeringen. Och privilegierna som följde av att göra ett jobb som för den produktive är rätt enkelt var av sån karaktär att det underlättade livet rejält. I praktiken hade Anton genom sin framfart in i förbundsstyrelsen fått gratis tågresor i Sverige och flygresor i norra Europa, eftersom han också utgjorde delegationsledare för den liberala samarbetsorganisationen i Norden. Ofta var hans måltider subventionerade, och de goda kontakterna som följde av titeln förbundsstyrelseledamot var rena guldkornen för att skapa sig en framtida karriär inom det mesta. Dessutom fick alla ledamöter erbjudandet om en helt subventionerad resa till politikerveckan i Almedalen en gång om året. Något som såklart gjorde uppdraget än mer lockande. Efter 2 år i förbundsstyrelsen hade Anton tröttnat. Han ville få ut mer av sin kapacitet. Och trots att han hade förlorat en vice ordförande strid mot Skaraslätternas representant Leila Greider, så hade han återvalts till förbundsstyrelsen med 110 av de 120 ombuden till sin fördel. Det fanns med andra ord de som fortfarande ville se Anton i en ledande position, bara inte som vice ordförande.